vår Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén.
Helena Groll och Lasse Johansson var det som ledde eftermiddagens studiet. Mer av den varan hörde efter 11-nyheterna här i P1. Då blir det bland annat debatt efter att israeliska styrkor bordat fartyget som Greta Thunberg och andra aktivister seglade mot Gaza på. Var det ett självupptaget aktivistjippo eller en träffsäker protest mot Israels våld och utsvältning i Gaza? Debatt mellan Aftonbladets Anders Lindberg och Svenska Dagbladets Peter Wennblad alltså. Efter 11-nyheterna här i P1.
Before I even arrive at the Oval Office, I will have the disastrous war between Russia and Ukraine settled.
Trump lovade skapa fred i Ukraina och det snabbt.
And it will take me no longer than one day.
Men så blev det inte. Konflikt om människorna i skuggan av de strandade fredsförhandlingarna. När du vill i appen SR Play.
Här är Ekot. USAs president Donald Trump uppges skicka 700 marinkårssoldater till Los Angeles, rapporterar nyhetsbyrån Reuters och hänvisar till källuppgifter. De omfattande protesterna mot invandringspolitiken är inne på sitt tredje dygn och igår beordrade president Trump nationalgardet till Los Angeles. I kväll kommer alltså uppgifter om att flera hundra marinkårssoldater också ska dit. Vår korrespondent Roger Wilson rapporterar från Los Angeles.
Ja, det här är soldater som ska i så fall sättas in här i Los Angeles i väntan på att nationalgardet ska bli fulltaligt här. Tidigare så har Donald Trump bestämt att man ska sätta in 2000 medlemmar av nationalgardet här i Los Angeles. Alla har inte anlänt hit. Så de uppgifter vi har nu är att de här marinsoldaterna kommer att anlända så tidigt som ikväll här i Los Angeles och vara kvar till på onsdag. Men vi har inte fått några kommentarer från Vita huset vad jag har sett ännu om det här, utan det är uppgifter i flera medier.
Och marinkårssoldater, det är en del av en stående armé i princip, eller?
Det är det, och om nationalgardet ändå tidigare har använts för att till exempel kväsa oroligheter i landet, så är ju armén tänkt för att bekämpa utländska fiender. Så det här är ju en upptrappning, om det här sker nu så är det en upptrappning från Trump-administrationens sida. Symbolvärdet skulle vara enormt.
Korrespondent Roger Wilson i Los Angeles, intervjuad av Mattias Rensmo. Segelfartyget Madeleine med Greta Thunberg och 11 andra aktivister ombord har förts till Ashdod-hamnen i södra Israel. Fartyget eskorterades dit efter att ha bordats av israeliska styrkor natten till idag. De israeliska advokaterna som representerar de 12 aktivisterna ombord är kritiska till att de inte har fått information om sina klienter under dagen. Efter den omfattande strömavbrott som drabbade 23 000 hushåll i Mölndal under eftermiddagen utreder polisen nu händelsen som en arbetsplatsolycka och framkallande av fara för annan. Thomas Fuxborg är presstalesperson på polisen Region Väst.
Det har varit arbete inne på ställverket under förmiddagen, och när personalen då som utfört det här arbetet, när de har lämnat platsen, då inträffar den här explosionsartade branden. Och varför den har startat, det vet vi inte i nuläget. Det ska vi undersöka imorgon då. Om det kan vara kopplat till arbetet som gjort innan eller om det är någon annan orsak.
Privata företag ska i hemlighet teckna avtal med staten för att kunna försörja landet i krig. Det föreslår utredaren Per Malmberg i en utredning som lämnats över till regeringen idag. Det handlar till exempel om företag inom transport, sjukvård och livsmedel.
Vi behöver avtal med rätt företag som gör att de levererar det vi behöver.
Ja, samhället är beroende av leveranser och tjänster från privata företag i såväl fred som krig. Och tills för ungefär 25 år sedan var över 10 000 företag klassade som K-företag, alltså krigsviktiga företag, med särskilt ansvar att fortsätta sin produktion i krig. Per Malmberg vill inte ha tillbaka K-företagen. Istället ska F-avtal, alltså försörjningsberedskapsavtal, skrivas med en nyckelföretag. Och till skillnad från hur det var med K-företagen ska det hållas hemligt vem som ingår F-avtal.
Den aktör som staten har valt och ska hjälpa oss leverera med varorna och tjänsterna, det är oerhört skyddsvärt. Det här måste vara hemligt.
Ett F-avtal bör kunna göras utanför upphandlingslagen och ha lång avtalstid, menar utredaren. Det kan innehålla krav på att företaget ska ha extra lager av råvara och reservkraft till produktionen. Och enligt Per Malmberg bör staten och företagen dela på merkostnaden.
Där kan man ju tänka sig att offentliga tar den del av kostnaden som inte företaget har direkt nytta av i sin ordinarie verksamhet.
Reporter Henrik Damberg. Relationen mellan de tidigare vännerna Indien och Bangladesh är inte alls lika god längre. Istället har Bangladesh närmat sig Kina. Något som drabbar många av invånarna i Bangladesh som inte längre kan få sjukvård i Indien.
Jag har åkt till Indien för behandling i många år och inte bara jag utan hela min familj. Här i Bangladesh så får inte vi den sjukvård som vi borde få även om vi betalar. Det säger Mittu Islam som väntat på en nytt visum sedan augusti förra året. Han och tusentals andra bangladesier har hamnat i kläm när Indien nu beviljar betydligt färre visum. Det beror på att relationen mellan Indien och Bangladesh försämrats i och med att den före premiärministern Sheikh Hasina störtades. Hon stöttades av Indien.
For India it's very crucial to accept the new reality in Bangladesh.
Det är avgörande att Indien accepterar den nya verkligheten i Bangladesh, att en omvälvning lett till den här förändringen. Det säger Shafkat Munir, analytiker på Bangladesh Institute of Peace and Security Studies i Dhaka. Bangladesh behöver också komma ihåg att landet måste ha en konstruktiv relation till Indien, menar han. Man är trots allt omgivet av indiska delstater som i sin tur delar gräns med Kina. Naila Salim, Sydasien-korrespondent, och Redwan Ahmed, Dhaka.
Den tidigare statsepidemiologen Anders Tegnell har idag tilldelats en medalj av kung Carl Gustav och drottning Silvia. Tegnell fick hans majestät konungens medalj i 12:e storleken i högblått band för citat förtjänstfulla insatser som statsepidemiolog i en svår tid, slutcitat, enligt hovet. Sångerskan Arja Saijonmaa, regissören Lasse Hallström och skådespelarna Kjell Bergqvist och Rebecca Hemse tilldelades kulturmedaljen Litterits et Artibus. Funkpionjären Sly Stone är död, uppger hans familj för amerikanska medier. Sly Stone slog igenom på 1960-talet och var frontman i gruppen Sly and the Family Stone. Han blev 82 år. Vädret morgondagen börjar med sol på många håll, men i Götaland och Svealand munade, följt av regn och skurar. Allmänt 10-15 grader. Ekots nyheter, Simon Karlsson.
Där är P1, Sveriges Radio.
Greta Thunberg är på israelisk mark nu efter att hennes skepp som var på väg till Gaza bordats. Debatt om aktionens värde. Det handlar om blodförgiftning också, eller sepsis som det heter nu för tiden. Mellan 50 och 70 000 svenskar drabbas varje år. Och vi ska direkt till eftermiddagens studie 1 som leddes av Helena Groll och Lasse Johansson.
My name is Greta Thunberg and I am from Sweden. If you see this video, we have been intercepted and kidnapped in international waters by the Israeli occupational forces or forces that support Israel.
Ja, den vi hörde här, Greta Thunberg, alltså i ett förinspelat videoklipp som publicerades på plattformen X efter att israeliska styrkor bordade fartyget Madlin i natt, som ju var på väg till Gaza med mat och förnödenheter.
Och hur ska man beskriva det här då? Var det ett självupptaget aktivistjippo eller en träffsäker protest mot Israels våld och utsvältning i Gaza? Det finns åsikter om det där. Och i studion nu Anders Lindberg, politisk chefredaktör på Aftonbladet, och Peter Wemblad, biträdande chef på Svenska Dagbladets ledarsida. Ni är välkomna bägge två.
Tack.
Och Peter Wemblad, det är du som står för den här bedömningen, ett självupptaget aktivistjippo. Hur?
Ja, men det här är så otroligt futtigt. Alltså här sitter vi och pratar om Greta Thunberg nu. Alltså vi har en situation där massor av människor lever i förtvivlan i Gaza. Vi har fortfarande ett par dussin gisslan som har suttit med en 600 dagar i Gaza och fortfarande inte har fått komma hem. Och Greta Thunberg väljer ett genomförd jippo som inte åstadkommer någonting och bara sätter ljus på henne, och som dessutom med det här språkbruket som vi hörde, att hon har blivit kidnappad. Alltså om Greta Thunberg vill se hur en kidnappning ser ut på riktigt, då kanske hon kommer få se det nu när hon blir förvisad filmerna från 7 oktober som Israel sagt att de ska visa för de här aktivisterna. Det är liksom inte att man får bullar och bubbelvatten och körs till en israelisk hamn. Det är inte en kidnappning, eller att man får komma hem efter några timmar eller något dygn.
Hur ser du på detta, Anders Lindberg?
Nej, men jag tycker det är intressant. Jag förstår, det kan vara svårt för folk att hantera detta, för Israel eller för den svenska borgerligheten och så, att hantera den här händelsen. Men faktum är att Greta Thunberg är ju mästare på precis detta. Att få så att säga, strålkastare, internationellt strålkastar ljus på saker och ting. Och det är olika saker och ting. Nu är det Gaza, det är Israels blockad. Det är det fruktansvärda lidandet i Gaza. Peter nämnde gisslan här, men vi har ju också en situation där Gaza i praktiken är en stor gravplats för de människor som bodde här innan det här kriget. Det är en av de katastrofer. Om vi tänker på mängden barn som har dödats, hörde vi nyheter tidigare idag om att barnen i Gaza känner sån hopplöshet att de bara vill dö. Och hon sätter liksom strålkastarna på detta. Jag skulle säga att det här är närmast en PR-katastrof för Israel. Därför att vad som händer nu, det är ju att nu pratar vi ju alla om detta. Nu pratar vi om vad Israel gör i Gaza. Vi pratar om de här barnen. Vi pratar om vad som händer. Ship to Gazas idé är ju inte att leverera de här säckarna med mat, utan det är ju just att leverera strålkastarljuset. Och det har hon, skulle jag säga, lyckats oerhört väl med.
Nej, men vi pratar inte om vad Israel gör i Gaza eller situationen.
Anders
gjorde det. Men så här, i övrigt medierapporteringen då handlar om Greta Thunberg. Mm. Det handlar inte om situationen i Gaza.
Fast jag tror så här, i förrgår så var det uppåt 50 000 människor i Stockholm som demonstrerade med solidaritet med Gaza. Vi ser en opinion i hela världen som vänder. Allt fler regeringar påtalar att det här inte funkar längre. Även regeringar som traditionellt står väldigt nära Israel påpekar att det här inte funkar längre. Sveriges regering sticker ju ut. Om vi tittar på det här som hon kallar en kidnappning, ska vi vara lite petiga, så grep de henne, eller de tog den här båten på internationellt vatten. Det är olagligt. Så får man inte göra. Jag tycker den svenska regeringen borde protestera mot detta. Men faktum är att den svenska regeringen har varit jättesvag hela tiden. Billström sa att det här var proportionerligt, Israels våld. Och nu angriper man UNRWA. Jag tror det finns en jättestolthet i Sverige över att Greta Thunberg faktiskt gör någonting.
Men om vi håller oss till just båten och Greta Thunberg här då, så har det ju varit också en del skriverier om vilka hon har med sig på den här båten. En av aktivisterna ska ha närvarat vid Hizbollah-ledaren Hassan Nasrallahs begravning till exempel. Påverkar inte det?
Jo, det påverkar.
Ja, på vilket sätt?
Nej, men det här är ett problem som Palestinarörelsen tycker jag har haft från början. Vi ser det också återkommer i demonstrationer, det återkommer i Vänsterpartiet, har varit en följetong under ganska lång tid, att man liksom inte klarar av att hålla rent. Och så är det, en politisk rörelse måste hålla rent, så är det.
Ja, men
och, misslyckas man.
Ja, men och Greta Thunberg, jag delar Anders uppfattning att så, hon är bra på PR, men hon är ju också en expert på dåligt politiskt omdöme. Alltså hon har ju en historia av att vara i sällskap med ha dåligt sällskap, och det är ju därför att hon omfamnar en liksom
politisk maktanalys, har en politisk världsbild som ärligt talat är rätt skruvad. Liksom.
Anders Lindberg, på vilket sätt kan en sån här aktion hjälpa människorna i Gaza, det som du talar om?
Jag tror att media strålkastarljus hjälper i en sån här situation. Och det är därför Israel till exempel har ju stängt ute journalister från Gaza. Det är därför internationella medier inte kan rapportera där. Tittar vi på det här samtalet som vi för, för jag tror att det är trots allt så att nu kommer det här upp på dagordningen. Vi diskuterar detta. Världen håller på att vända. Jag hör liksom israeliska politiker kalla henne antisemit och de försöker liksom argumentera. Men jag upplever inte att det blir liksom fånigt när de gör det. Och nu ställs liksom den här unga tjejen som står på den här båten och vill hjälpa de här barnen mot Israel. Och då blir problemet att det blir en PR-katastrof för dem. Och det tror jag faktiskt också kan få en annan politik.
Ja, nej, men jag tror tvärtom att det finns goda krafter inom Palestina-rörelsen. Det här skadar dem.
På vilket sätt skulle det skada dem?
Ja, men därför att det här liksom språkbruket som Greta pratar om att hon har blivit kidnappad. Alltså det är liksom en fullständig relativisering av verkligheten. Alltså det som gör att det blir... Om man liksom inte kan skilja på att få bullar och bubbelvatten av den israeliska armén eller bli kidnappad. Alltså varför ska man då liksom ta det på allvar när det pratas om folkmord och folkfördrivningar? Alltså när det finns goda anledningar att tro att det begås krigsbrott.
Men, men ligger inte någonting in då att via henne så för strålkastarljuset igen in mot
strålkastarljuset har varit på Gaza sedan den 7 oktober 2023 och även innan dess. Detta är bara en egotripp för Greta Thunberg. Alltså hon är fullständigt irrelevant i den här frågan.
Vi måste vara överens om att det är olagligt att ta båtar på internationellt vatten.
Ja, men de där Ship to Gaza, de visste det. Så här, sjöblockaden har gällt sedan 2007.
Det är ändå olagligt. Israel får inte göra detta. Och vad man kallar det kan man ju diskutera liksom, men det är ett brott mot havsrättskonventionen, solklart, inget snack om det.
Som Israel inte omfattas av.
Det är fortfarande så att du får inte ta båtar på internationellt vatten, punkt. Tittar vi på den här liksom, effekten av detta, tror jag, över tid, då är det att nu håller det här på och vänder. Jag tror detta kommer att vara en byggsten i att den internationella opinionen vänder mot Israel. Och jag tror det kommer att vara en byggsten i att Israel faktiskt tvingas acceptera att man inte kan begå de här brotten mot mänskliga rättigheter, att man måste börja släppa in mat, att man faktiskt inte får hålla på att bomba sjukhus eller sjukvårdspersonal, att man inte får hålla på att döda journalister. Alltså allting det här som Israel gör, som vi vet att Israel gör. Israel har rätt att försvara sig, men det här de håller på med nu i Gaza, det är inte att försvara sig. Det är övergrepp, förmodligen, det kan vara folkmord, det är förmodligen brott mot mänskligheten. Och Israel måste upphöra med det. Och det, nu kommer ju det här upp på dagordningen.
Mm. Peter Wemblad, hur besvärligt är det här för Israel?
Jag tror inte att de tycker att det är särskilt besvärligt alls. Alltså, om man har sett liksom kommunikationen från israeliska myndigheter kring det här, så har det ju närmast varit så att de har drivit med de här.
Alltså, de internationella uppmärksamheten,
ja,
spelar ingen som,
ja, men det är liksom så här, det är selfie-skeppet. Och det,
alltså, det är väl bara en del i en strategi? Eller?
Ja, men det har, alltså, de här aktivisterna genom... Så här, de hade åstadkommit mer genom att liksom swisha 500 kronor till Läkare utan gränser. Alltså, det här har ju bara bjudit in till att låta sig trollas av liksom den israeliska armén.
Vi behöver ju inte tro här, utan DN gick ju faktiskt igenom internationell media och konstaterade det att internationell media nu diskuterar Gaza. Så det här har ju kommit upp på dagordningen även i Israel. Och jag tror faktiskt att när vi pratar om liksom uppmärksamhet i olika konflikter, så finns det lite av en dubbelstandard i våran mediebevakning. Vi diskuterar väldigt mycket Ukraina, det har vi gjort under väldigt lång tid. Vi diskuterar inte på samma sätt Gaza. Och det som händer nu är att vi faktiskt börjar diskutera Gaza på ett annat sätt. Där man sätter fokus på de berättelser som offren har. Där man sätter fokus på de människor som finns där. Och det hjälper hon till med. Och jag tror faktiskt att just detta kommer över tid leda till att det faktiskt kanske kommer en lösning. Sen är det inte snabbt.
Peter Wemblad, sista ordet.
Ja, nej, men alltså, som sagt, jag tror att... Det här skadar liksom palestinernas sak. Alltså det här skadar liksom trovärdigheten, hela rörelsen och de liksom goda krafter som vill få slut på det här kriget.
Vi får se. Vi lär återkomma till ämnet och vi får se vad som händer när Greta Thunberg och de andra når stranden där i Ashdod. Anders Lindberg, politisk chefredaktör på Aftonbladet. Peter Wennblad, biträdande chef på Svenska Dagbladets ledarsida. Tack ska ni ha båda två.
Tack.
Efter regimskiftet i Bangladesh så har relationen mellan Indien och Bangladesh försämrats kraftigt. Desto bättre går det med den andra stora jätten i Asien, nämligen Kina.
Men medan regeringarna träter hamnar vanligt folk i kläm och många bangladeshier har nämligen sökt sig till Indien för avancerad sjukvård. Men nu är det svårt att få visum.
আসলে আমি তো সেই অনেক বছর ধরে ইন্ডিয়াতে চিকিৎসা করছি বলতে গেলে প্রায় 2000 সালের পর থেকে আমরা
Jag har åkt till Indien för behandling i många år och inte bara jag utan hela min familj här i Bangladesh så får inte vi den sjukvård som vi borde få även om vi betalar. Det säger Mittu Islam som är snart 25 år rest i grannlandet för att få hjälp med sina hälsobekymmer. Hans problem började 2002 när en nål lämnades kvar i kroppen under en operation. Trots flera uppföljande ingrepp kunde läkarna inte hitta den, men väl i Indien gick det på första försöket. Sedan dess har resorna till Indien varit många, för nålen den orsakade omfattande komplikationer. Men nu har det tagit stopp. Mittu Islam och tusentals andra bangladesier kan inte längre få visum till grannlandet. Den 5 augusti förra året tvingades Bangladesh mångårige premiärminister Sheikh Hasina att fly landet. I ett slag gick relationen mellan Indien och Bangladesh från varm till kall. Det fanns en förståelse mellan den förra regeringen och Indien, men när det gällde frågor som var viktiga för befolkningen agerade inte Indien. Människor anser att Indien utnyttjat Bangladesh, säger Mittu Islam. För att förstå varför relationen nu är så frostig och visumfrågan hamnat mitt i konflikten behöver man se bakåt i tiden. Sheikh Hasina var premiärminister i sammanlagt 20 år och hade stark uppbackning från Indien. Hon ansågs nämligen vara en motkraft till islamisterna. Det andra stora partiet, BNP, förhåller sig Indien skeptiskt till efter att partiet lät anti-indiska rebeller frakta vapen genom Bangladesh. När Sheikh Hasina störtades flydde hon till Indien. Bangladesh har begärt att hon utlämnas för att ställa sin förrätta, anklagad för brott mot mänskligheten. Hon anklagas bland annat för mord. Många dödades under förra sommarens protester.
For India it's very crucial to accept the new reality in Bangladesh, that there has been upheaval which has brought this change.
Det är avgörande att Indien accepterar den nya verkligheten i Bangladesh, att en omvälvning lett till den här förändringen. Det säger Shafkat Munir, analytiker på Bangladesh Institute of Peace and Security Studies i Dhaka.
For Bangladesh it's also very important to consider that because of the geographic and geopolitical realities, it is absolutely critical for us to have a constructive, productive bilateral relationship with India.
För Bangladesh å andra sidan är det viktigt att också komma ihåg att den geografiska och geopolitiska verkligheten är sådan att landet måste ha en konstruktiv relation till Indien, lägger han till. Bangladesh är omgivet av olika indiska delstater som i sin tur delar gräns med Kina. De sämre relationerna har bland annat lett till en handelskonflikt där länderna infört olika restriktioner mot varandra. Bangladesher som anklagas för att vistas olagligt i Indien har också skickats tillbaka i större omfattning. Visumfrågan hänger bland annat ihop med säkerhetsläget i Bangladesh. Efter regimskiftet har religiösa minoriteter, särskilt hinduer, råkat illa ut. Indien har därför dragit ned på sin konsulära verksamhet och ytterst få beviljas visum.
Då har jag tillgång till regular kontakt med Indien.
Jag står i regelbunden kontakt med min läkare, men sedan augusti har jag inte fått visum till Indien. Min läkare har till och med skrivit en särskild rekommendation till myndigheterna att jag måste träffa honom snart på grund av mitt försämrade hälsotillstånd, säger Mito Islam, som har svårt att behålla maten. För några månader sedan träffades till slut Indiens premiärminister Narendra Modi och ledaren för Bangladesh övergångsregering, Nobelpristagaren Mohammed Yunus. Mötet som skedde under ett toppmöte i Bangkok sågs som ett framsteg. Men kort därefter åkte Mohammed Yunus till Kina och diskuterade samarbeten som även påverkar nordöstra Indien. Yunus uttalanden i Kina skapade stora rubriker och Indien svarade med fler handelshinder. Kina har från sitt håll aktivt försökt stärka relationen till Bangladesh efter Sheikh Hasinas fall.
When pursuing foreign relations, two things are very important. We must remember what the geographic and geopolitical realities are. We must also remember that we don't get entangled in conflicts that exist between other countries.
Två faktorer är viktiga utrikespolitiskt. Dels att inse den geografiska och geopolitiska verkligheten. Dels att inte dras in i konflikter som andra länder har med varandra, anser Shafkat Munir, analytiker på Bangladesh Institute of Peace and Security Studies. Indien och Kina har en gränskonflikt som påverkar alla delar i ländernas relation. Hur har då övergångsregeringen levt upp till Shafkat Munirs punkter?
It's a mixed bag. It's a mixed bag. I would want us to pursue a more balanced foreign policy, and I would want us to also steer clear of any bilateral disputes that countries have with one another.
Jag hade önskat att utrikespolitiken vore mer balanserad och att vi håller oss borta från andra länders konflikter, lyder Shafkat Munirs svar. Shafiqul Alam är talesperson för den tillfälliga regeringen. Han lägger stor skuld på indiska medier för att relationen blivit så ansträngd. De publicerar mycket som inte är sant, anser han.
Like we always have said, our chief advisor has said that we want a best of relationship with India. But it has to be based on fairness, respect, mutual understanding.
Vi har alltid sagt att vi vill ha en god relation med Indien, men den måste vara rättvis och baserad på respekt och ömsesidig förståelse, säger Shafiqul Alam. Vad gäller de patienter som inte längre får visum till Indien så är lösningen att Bangladesh förbättrar sin sjukvård. Men tills det skett så finns alternativ.
We are sending Bangladeshi patients are going to China, southern Chinese city of Kunming, where like a Chinese government has dedicated 4 major hospitals to Bangladeshi visitors.
Vi skickar patienter till södra Kina. Den kinesiska regeringen har upplåtit 4 sjukhus till Bangladesher, svarar Shafiqul Alam, som ser stora möjligheter med ett utökat kinesiskt samarbete.
Like Chinese companies are now world beaters. They are some of the best companies in the world. EV, electric vehicles, they are the dominant forces. And they have perfected the art of mass manufacturing.
Kinesiska företag är världens bästa. Ta elbilarna, de dominerar. De har lärt sig konsten med masstillverkning.
And we need to create jobs. And if you want to create jobs, you need manufacturing plants here. And we thought like, okay, why not invite Chinese companies to invest here?
Vi behöver skapa arbetstillfällen och då behövs industrin. Så varför inte bjuda in de kinesiska företagen? Lyder Shafiqul Alams retoriska fråga. Naila Salim, Sydasien-korrespondent, och Redwan Ahmed, Dhaka.
Ja, studiet i P1 är ju detta. Det ska handla om den allvarliga sjukdomen sepsis nu. Om ni följer influensen och YouTuben Jonna Lundell så har ni fått veta på att hon drabbats av sepsis. Det har hon berättat om via sociala medier, även hennes man Jocke Lundell. Och hon drabbades av detta genom ett inflammerat hål i örat som nästan då kostade henne livet.
Och det här har lett till väldigt uppmärksamhet, eller lett till uppmärksamhet kring sjukdomen sepsis och hur man kan drabbas. Kristoffer Strolin, infektionsöverläkare på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm. Välkommen till Studio 1.
Tack så mycket.
Ja, mellan 50 till 70 000 svenskar drabbas varje år av sepsis. När du hör om Jonna Lundells fall här och hur det beskrivs, vad tänker du då?
Ja, sepsis kan drabba egentligen vem som helst, men man kan ju säga att generellt sett så är det ju personer som har hög ålder eller kroniska sjukdomar eller speciella riskfaktorer som har ökad risk att drabbas av sepsis. Så det är relativt ovanligt att yngre personer drabbas av sepsis.
Okej, och här i det här fallet då så sägs det att det var ett inflammerat hål i örat som då nästan kostade henne livet. Det är så enkelt då att det kan vara en sån sak att man gör hål i örat och sen så kan det här hända?
Ja, man kan säga att när man har ett hål i örat som leder till en infektion så kan den infektionen i undantagsfall, väldigt sällan ändå, kan den gå vidare och leda till sepsis. Det kan flertalet bakterieinfektioner kan leda till sepsis även om det är ovanligt för den typen av små infektioner som en infektion runt ett hål i öra är. Mm.
Men måste man ha någon slags nedsatt motståndskraft då, eller?
Ja, just till exempel om man har nedsatt immunförsvar eller på andra sätt är mer sårbar så har man en ökad risk att få sepsis. Mm. Mm. Men ibland kan det också bero på att man får in en väldigt aggressiv typ av bakterie till exempel. Nu vet inte jag hur det var i det här fallet, vilken bakterie det var eller så, men det finns vissa mer aggressiva bakterier som har förmåga att leda till sepsis även om man inte har nedsatt immunförsvar.
Ska vi ta ändå det här då? Vad är sepsis? Det är allvarligt i alla fall. Kan vara allvarligt.
Ja, men sepsis är en komplikation till en infektion kan man säga. Att man har en infektion som leder till att kroppens olika organ försämras i sin funktion. Och det är det som är sepsisen, den infektionsorsakade organpåverkan.
Och vad kan det där leda?
Beroende på vilka organ som är påverkade så kan man bli sjuk på olika sätt.
Och vad jag förstår så är det lätt för vården att missa detta. Varför det?
Ja, det är just det att man behöver som vårdpersonal förstå att det här är en infektion och sen behöver man koppla ihop det med att organen försämras i sin funktion. Det är det som kan vara utmanande att göra den kopplingen. Och där är det viktigt att man upplyser sjukvårdspersonal och utbildar sjukvårdspersonal i att förstå den kopplingen och kunna se det.
Är det väldigt lätt för vården?
Men här är bättre verktyg.
Mm. Är det väldigt lätt för vården annars att man helt enkelt missar symptomen och att en sån här allvarlig sjukdom, att man kan ligga med den under en lång tid utan behandling?
Man kan säga att i Sverige så har det blivit successivt bättre under senaste 10-årsperioden så att det fungerar faktiskt förhållandevis bra i Sverige, men det kan bli bättre.
Om man väl då upptäcker det här, är det lätt att behandla det då?
Ja, det som är viktigt att göra är att ge antibiotika som är effektivt mot den första infektionen då patienten haft. Och sen är det då viktigt att samtidigt se vilka organ är påverkade och hur kan man vårda dem. Har man till exempel problem med lungorna så behöver man ge syrgas. Och har man problem med blodcirkulationen så behöver man ge dropp till exempel. Det är de basala sakerna. Och ibland om njurarna påverkas så behöver man ge dialys till exempel.
Hur ofta leder det till, blir det dödsfall då? Går att säga det?
Ja, man kan säga att i de studier som finns från Sverige så är det ungefär faktiskt 15% av de som drabbas som avlider. Men då ska man också veta att många av dem har svåra kroniska sjukdomar från början. Som gör att de är väldigt sköra från början. Så dödligheten är betydligt lägre om man är yngre och inte har kroniska sjukdomar.
Du forskar ju inom sepsis. Vad för nya upptäckter skulle du vilja göra?
Ja, det som vi och många andra gör är att försöka hitta tester så att vi ganska enkelt kan ställa diagnosen sepsis som vi kan använda i vården. Så att alla kan ta det här som ett rutinprov och förstå att det här är en sepsis i tidigt skede. Det andra som vi och andra forskar på är att försöka förstå varför en infektion leder till sepsis. Om vi bättre kan förstå det så kan vi nog förstå vad vi ska sätta in för åtgärder för att hindra att det bildas en sepsis från en infektion. Så det står på önskelistan.
Och innan vi slutar då, är det något speciellt för alla som har stått och lyssnat nu och tänkt, men oj, vad är det man ska tänka på här? Är det något speciellt som du skickar med till lyssnarna när det gäller sepsis?
Man kan säga att det är viktigt att vara uppmärksam på sina symptom om man har infektioner, bakterieinfektioner framför allt. Att man ska vara vaksam på om man börjar bli väldigt andfådd utan anledning, eller om man får väldigt, väldigt ont akut på ett orimligt sätt, eller man till exempel får väldigt kraftig frossa till exempel. Då ska man vara uppmärksam på det och kontakta vården, tycker jag.
Bra att veta. Tack så mycket, Kristoffer Strålin, infektionsöverläkare på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm. Vi kan väl säga då, apropå Jonna Lundell, att nu i eftermiddag så meddelade Jonna Lundell i ett sms via maken Joakim att hon under omständigheterna mår okej, rapporterar Expressen.
Helena Grahl och Lasse Johansson ledde eftermiddagens Studio 1. Emilia Aro, producent ikväll, Ludvig Mats, tekniker. Själv heter jag Mattias Rensmo. Hoppas du får en fortsatt trevlig kväll.
Allt fler unga vuxna bor kvar hemma hos föräldrarna. Och de flesta gör det utan att bidra ekonomiskt. Vad är rimligt att kräva av sina vuxna barn? Plånboken om att betala eller inte betala för sig när man bor kvar i föräldrahemmet.
Revend. Osama Krayem har kallats för Sveriges värsta terrorist genom tiderna. Hur skulle du beskriva det han nu ställs inför rätta här i Sverige för att ha gjort?
Alltså, mycket av det IS gjorde var ju redan bestialiskt. Men det som är aktuellt i det här fallet stack ut i sin grymhet som tidigare aldrig var skådad.
Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag, pilot brändes i bur. Nu står IS-svensken inför rätta. Och vi vill varna för beskrivningar av grovt våld i det här avsnittet.
I en video som ska vara inspelad utanför Raqqa i Syrien för ungefär 10 år sedan syns en ung man i orangea kläder komma gående mot kameran. Ett sandigt damm hänger i luften. Omkring honom ligger byggnader i ruiner. Han går förbi en lång rad män som står bredbenta i likadana kakifärgade kamouflagekläder med automatvapen i händerna och sandfärgade balaklavor över huvudet. Det enda som syns är deras ögon. Mannen i de orangea kläderna är en 26 år gammal jordansk stridspilot som efter att han skjutit ut sig ur sitt F-16-plan tillfångatagits av IS. Nu går han mot sin död. Men han ska inte bli halshuggen som i andra IS-videor. Han stängs istället in i en stor järnbur och får tröjan täckt med bensin. Sen lägger en av IS-männen en fackla mot marken och piloten bränns levande till döds. Allting fångas på film. Och nu hålls för första gången en rättegång om den här händelsen. I Stockholms tingsrätt mot den svenska medborgaren Osama Krayem.
Gäst är Revend Tjecho, reporter på Ekot.
Men Revend, jag tänker om vi börjar med Osama Krayems bakgrund, alltså innan han anslutit sig till IS. Vad kan du berätta om det?
Ja, Osama Krayem är uppväxt i Rosengård i Malmö. Han föddes 1992 till föräldrar som kom hit i skiftet mellan 80- och 90-talet. Mm-hmm. Det vi har fått veta ifrån medieuppgifter är att han älskar fotboll i sin barndom. Han och hans familj är med i en dokumentärfilm om hur idrott kan vara ett sätt att integreras i samhället. Och hans pappa beskrivs som väldigt engagerad och är med på många träningar. Mm. I skolan så går det inte jättebra för honom, men han kommer ändå in på gymnasiet på bygglinjen.
Snäll, schysst kille. Alltid glad.
I Sydsvenskan så kan vi till exempel läsa att han 2013 jobbar som något slags vikarierande vaktmästare genom en lokal arbetsmarknadsåtgärd i Malmö stads regi.
Okej, så ja, fotboll och hantverksyrke, det låter ju inte som något som sticker ut direkt så där. När förändras det?
Ja, det är 2013-14 som han börjar intressera sig för vad som händer i Syrien. Hans pappa kommer därifrån, men också för religionen islam som han själv berättat i förhör. Det är först 2014 som folk har berättat för Sydsvenskan att det börjar synas utåt att han då sannolikt har genomgått något slags radikalisering. Alltså han låter skägget växa ut, han klär sig annorlunda. Sannolikt har en stor del av hans radikalisering skett på nätet, att han har tittat på filmer på YouTube. Och det har han själv också berättat i förhör, att han tittade på IS propagandafilmer innan han åkte ner.
Jag blev inte lite chockad, jag blev mycket chockad. Jag vet inte var det har gått snett.
Och ja, vad är det som sker då? Var är det han åker?
I augusti 2014 så tar han ett flygplan från Köpenhamn ner till Turkiet. Och därifrån så tar han sig ner till Syrien för att ansluta till terrorgruppen Islamiska staten.
Och det här får ju väldigt mycket uppmärksamhet då, de här så kallade svenska IS-resenärerna som beger sig dit. Men när det gäller Osama Krayem, vad vet vi om vad han faktiskt gör där när han kommer på plats?
Alltså själv har han sagt i förhör att han kommer dit för att leva i ett islamiskt samhälle. Men hans religion känns inte fullständig så länge han inte är med och strider. Mm. Och han ansluter sig snabbt till ett träningsläger som IS har för att bli en del av en elitstyrka som heter Liwa al-Sadiq. Och det är tuffa 2 månader som man behöver gå igenom, både fysiska träningar, alltså militärt, men också religiös indoktrinering.
Så då blir han då någon slags IS-elit soldat. Hur vet vi det?
Det är dels uppgifter ifrån svenska polismyndigheter, men också till exempel FBI, men faktiskt också uppgifter ifrån andra före detta IS-personer som har uppgett att de har koll på Osama Krayem och hur det har varit för honom.
Och i det här läget då, vad är det som händer på marken där i Syrien och i de här striderna som pågår?
Ja, under sommaren 2014 så chockar IS omvärlden med hur mycket framgångar de lyckas med under väldigt kort tid.
The exodus from Mosul goes on, perhaps as many as 500,000 people fleeing the violence that's gripped Iraq's second largest city.
De tar över Mosul, den andra största staden i Irak. De tar över ett fullt lager där med moderna amerikanska vapen. De är i färd med att ta över den kurdiska staden Kobani i norra Syrien. Och det är väldigt mycket brutalitet som man inte har sett innan. Massavrättningar av hundratals irakiska soldater och så. Så omvärlden agerar nu och bildar en så kallad global koalition med ledning av USA för att flygbomba IS. Där i ingår också till exempel Saudiarabien och Jordanien.
ISIS militants have captured a Jordanian pilot. Jordan's army confirms the plane was brought down during a coalition air raid
over the ISIS. Den här piloten som heter Moad al-Kasasbi. Han är med och deltar i en operation då när hans flygplan störtar och han tillfångatas av IS.
Så om vi går över nu till den här videon på det som händer den här piloten, som jag tror många med mig minns från den här tiden. Och jag ska säga, jag har bara sett korta delar, bilder ur den som publicerats i medier, aldrig velat se hela videon. Men om du skulle ta oss igenom lite vad det är som sker där.
Ja, videon är 22 minuter lång. Den är väldigt välproducerad. Den är filmad ur flera vinklar. Först så för man piloten iklädd orangea kläder. Han får titta på den här buren, metallburen där han ska stängas in. Och sen så stängs piloten in i den här buren. Och Sama Krajem har själv berättat i förhör att piloten blir tillsagd att ta av sig sin tröja. Han lämnar den till en av de här IS-terroristerna som står utanför buren. Tröjan doppas i en hink med bränsle och så får han ta på den igen. Och så har en person då en fackla i handen och han antänder då något slags stubin eller vad man ska kalla det, ett rep som leder in till buren. Och så antänds hela buren och Moad al-Kasasbeh bränns till döds.
ISIS terrorists have brutally murdered a Jordanian pilot held hostage. They burned him alive.
När allt det här händer så har man olika scener med ett tiotal IS-personer som är uniformerade i enhetliga uniformer. De har balaklavor i samma färg där bara ögonen syns. En av dem är alltså Osama Krajem.
Och jag menar, det är ju nästan omöjligt att ta in hur bestialiskt det här mordet är. Hur låter reaktionerna där sen i omvärlden när IS släpper den här filmen?
It's just one more indication of the viciousness and barbarity of this organization.
Ja, det här sänder chockvågor över hela världen, inte minst i Jordanien varifrån piloten Moad al-Kasasbeh kommer. Kungen i Jordanien går ut och talar till nationen med anledning av det här och säger att man ska hämnas. Och det blir omfattande protester eller liksom hyllningar till den här piloten som nu anses vara en nationell hjälte. Men utöver reaktionerna i Jordanien så var ju det här också för hela omvärlden någonting nytt. Alltså IS hade ju på kort tid gjort sig kända för sin brutalitet, men att man på ett sånt teatraliskt sätt skulle iscensätta en sån här avrättning och faktiskt genomföra det, det var någonting som man inte hade kunnat föreställa sig innan. Det här dådet sätter tonen för hur världen ser på IS och vad den här terrorrörelsen är kapabla till.
Men i det läget så är det väl ingen som ställs inför rätta för det här brutala mordet på piloten. Och historien om IS-terror är ju långt ifrån slut där. Så vad gör Osama Krajem efter det?
Ja, han tar sig över till Turkiet där han skaffar ett förfalskat pass.
More than 1 million refugees and migrants have entered Europe in 2015, fleeing the war in Syria and other conflict zones.
Han tar sig med de stora flyktingströmmarna över till Europa där han senare döms för delaktighet i de två stora blodiga terrordåden som IS gör sig skyldig till i Paris och i Bryssel.
Här har nu nya parisare börjat samlas den här morgonen, den här fruktansvärda morgonen som många vaknar upp till och försöker förstå vad det var som egentligen hände igår kväll och i natt här.
Han ska ha förberett och till exempel inhandlat väskor där bomber har förvarats. Men man har också anträffat hans fingeravtryck på ställen där bomber har tillverkats som har använts i de här terrordåden. Och han döms för delaktighet i de här dåden till 30 års fängelse i Frankrike och livstidsfängelse i Belgien. Senare blev det också känt att det var just ur den här elitstyrkan som Osama Krajem var med i Syrien som man handplockade personer som man ansåg var lämpade till att utföra såna här dåd utomlands och i Europa.
Jo, över då till avsnittet gällande IS och IS...
Stockholms tingsrätt, juni 2025. Osama Krajem tittar ut genom glaset i säkerhetssalen på journalisterna som samlats för första rättegångsdagen.
Han står åtalad för grov krigsförbrytelse och terrorbrott. Hans långa svarta hår är instoppat innanför en mörk skjorta. Ibland trummar han lite med fingrarna på bordet framför sig, men han verkar samlad.
Den här händelse och filmen hade och har fortfarande ett väldigt stor genomslagskraft och betydelse i den våldsbejakande islamistiska miljön.
När åklagaren säger att han varit med i IS hemlighetsfulla elitstyrka så ler han lite raljant. Osama Krayem nekar till brott. Så Revend, om vi går in nu på den här aktuella rättegången mot Osama Krayem här i Sverige, som alltså då gäller det där brutala mordet på den jordanska piloten för 10 år sedan ungefär. Alltså, hur kommer det sig att den här processen sker nu efter så lång tid?
Ja, det har flera förklaringar, men framförallt handlar det om att frågan om Osama Krayems delaktighet i det här brutala dådet mot den jordanske piloten, den dyker upp först under utredningarna av de här två dåden i Paris och Bryssel, framförallt i Bryssel faktiskt, där den belgiska polisen ställer frågor om det här och där han själv säger att han har varit där. De svenska åklagarna har sagt att de inte ville störa de där två stora, gigantiska utredningarna i Frankrike och Belgien, utan man ville ta det först efter att den processen är avklarad då.
Och du sa det att han har sagt i förhör att han faktiskt är på plats under tiden som man bränner den här piloten. Men samtidigt, jag menar, det är ju svårt att identifiera människor som är maskerade på det här sättet som de här IS-terroristerna är väl. Eller hur har man gjort det där?
Ja, man har då tagit del av kommunikationen som man har haft med till exempel familjemedlemmar där han själv berättar att han var på plats. Men här i Sverige så har myndigheterna gjort en analys där man har jämfört en sekvens där han syns då, även om han är maskerad och bara hans ögon syns. Men man har jämfört den sekvensen med en annan bild där man ser hela hans ansikte och så har man kommit fram till att det är stor sannolikhet att det här handlar om samma person.
Och vad är det åklagaren menar att han har gjort då?
Åklagaren menar inte att han har hållit den här facklan som man antänder elden med. Däremot så anser åklagaren att han ska hållas ansvarig för att han har varit en del av den här gruppen. Att han tillsammans och i samförstånd har gjort det här mot den här piloten. Alltså även om han själv inte kanske har hållit i piloten och fört honom till buren eller så. Men att han har funnits där som en del av den här uppvisningen, den här hemska terroruppvisningen som det var. Att han ska hållas ansvarig för det.
Men det här åtalet menar vi visar att för den här typen av händelser så kommer rättvisan i kapp.
Själv menar Osama Krayem att han bara kallades dit av någon och så fick han den här uniformen kort tid innan det här skulle utföras. Han visste inte vad som skulle hända. Så kommer han och står där på platsen och så bränns en person till döds. Och så drog han vidare därifrån efter 20 minuter och därför ska han inte åtalas för någonting eller hållas ansvarig för någonting, menar han själv då.
Och jag tänker, Krayem är ju som du sa redan dömd till långa fängelsestraff både i Frankrike och Belgien. Så vad har det för betydelse i ett större perspektiv att man nu prövar också det här mordet på den jordanska piloten, skulle du säga?
Ja, dels är det ju första gången någonstans i världen där någon ställs inför en domstol för ansvar i det här bestialiska mordet. Det betyder mycket till exempel för pilotens familj. Jag har till exempel intervjuat pilotens bror som heter Jawdat Al-Kasasbeh som säger att det här är en mycket stor känsla av upprättelse som de nu får. Att man faktiskt erkänner hur grymt det här brottet var och att man också håller någon ansvarig för de här hemska gärningarna.
Och jag tänker, det är ju såklart alltid en tragedi att förlora en bror. Men att det sker på det här sättet
Säger han någonting om det till dig?
Han säger till mig då, Jawdat Al-Kasasbe, att han och hans föräldrar, stora delar av familjen, fortfarande inte kunnat se på den här videon där deras son bränns till döds, för det traumat är för stort och man har fortfarande det här såret liksom öppet. Och det är också en sida av att det blir en rättsprocess av det hela, att man blir påmind om det, men som sagt också en känsla av tacksamhet eller lättnad att det blir en domstolsprocess av det hela.
Och om Osama Karim döms här i Sverige nu också, vad händer då? Kommer han få sitta i fängelse här också då, eller?
Åklagarna har sagt att han med stor sannolikhet kommer att föras tillbaka till Frankrike, där han ju redan har ett fängelsestraff att avtjäna. Sen därefter, om han har avtjänat det, och sen ska föras till Bryssel där han också har ett fängelsestraff, så ska han avtjäna det. Så det är, han kommer sannolikt inte att avtjäna något straff i Sverige på lång tid.
Men när han väl har avtjänat de andra fängelsestraffen och det då skulle bli dags för svenskt fängelse, så kommer han i så fall vara väldigt gammal. Tack så mycket, Revent.
Tack.
Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs igen imorgon.
Gäst var Revent Tjecho. Programledare Robin Olin. Producerade gjorde Åsa Secker. Vill du komma i kontakt med oss? Skicka ett mejl till dagenseko@sverigesradio.se.
Om 5 minuter slår klockan 12 och då får vi ekonyheter här i P1. Och sen 2 minuter över midnatt ska vi än en gång sända måndagens talkshow. Nu närmast dagens dikt.
En blommande kvist. För en enda junis blommande kvist mot fjärdarnas solblanka spegel kan jag glömma allt blommande skärt jag mist, och att vissna är livets regel. För en gungande gren som snövit och skir hänger högt i gryningens strimma kan jag glömma att allting med tiden blir förhärjat i stormar och dimma. Jag stirrar i sjön där solspelets lek över böljorna fladdrar som lågor och glömmer hur varje min solglimt svek och släcktes i mörknande vågor. Jag tror jag är blind av allt flödande ljus som ur junis himlar blir givet. Jag glömmer att skuggan står vakt vid mitt hus och att ingen blir solblind i livet.
Thank you.
Christian Fex läste dikten En blommande kvist av den finlandssvenska poeten Jarl Hemmer. Den kommer från diktsamlingen Rösterna, publicerad 1914. Sedan hördes musik av Frédéric Chopin och det var pianisten Fasil Say som spelade hans Nocturne nummer 20 i Cis Moll.
Och det berättade Ann Lingebrandt som är producent för dagens dikt. Nu är klockan 12.
Ekonyheter. USA:s militär bekräftar nu att 700 marinkårssoldater ska skickas till Los Angeles där de massiva protesterna mot invandringspolitiken fortsätter. Det rapporterar Reuters. Igår beordrade president Trump nationalgardet till Los Angeles. Roger Wilson är vår korrespondent på plats.
Ja, det här är soldater som ska i så fall sättas in här i Los Angeles i väntan på att nationalgardet ska bli fulltaligt här. Tidigare så har Donald Trump bestämt att man ska sätta in 2000 medlemmar av nationalgardet här i Los Angeles. Alla har inte anlänt hit. Så de uppgifter vi har nu är att de här marinsoldaterna kommer att anlända så tidigt som ikväll här i Los Angeles och vara kvar till på onsdag. Men vi har inte fått några kommentarer från Vita huset vad jag har sett ännu om det här, utan det är uppgifter i flera medier. Och om nationalgardet ändå tidigare har använts för att till exempel kväsa oroligheter i landet, så är ju armén tänkt för att bekämpa utländska fiender. Så om det här sker nu så är det en upptrappning från Trump-administrationens sida. Symbolvärdet skulle vara enormt.
Sa vår korrespondent Roger Wilson i Los Angeles. I Gaza uppges minst 14 personer har dödats efter att skott igen avlossats mot en folkmassa nära en matutdelningsplats idag. Palestinier som AP pratat med säger att det var israeliska styrkor och lokala beväpnade män som är allierade med Israel som sköt mot folkmassan. En man i 60-årsåldern har gripits på Arlanda misstänkt för att ha försökt föra sin minderåriga dotter utomlands för barnäktenskap enligt polisen. Mannen misstänks för vilseledande till tvångsäktenskapsresa men är inte längre frihetsberövad. Dottern har omhändertagits av socialen. Ekot Evelina Kulp.
P1, Sveriges Radio. Och nästa ekosändning kommer klockan 1. Fortlöpande nyhetsuppdateringar även mellan Ekots sändningar här i P1 finns i appen Sveriges Radio Play. Nu är klockan 2:02. Måndag har blivit tisdag den 10 juni. Ska du kanske gå på salsakurs senare idag med Svante eller Boris? Glöm inte bort att gratulera på namnsdagen idag, alltså tisdagen den 10 juni. Jag som håller i sällskap i radion heter Per Berg. Och vi inleder natten i P1 med en repris från måndag eftermiddag.
Frågan som vi ställde här i talkshow i förra veckan var om Greta Thunbergs politiska genomslag var större när hon uppträdde som talare inför generalförsamlingar och parlament, eller om det var större när hon inte ställde upp på spelreglerna och praktiserade civil olydnad. Efter att idag har funnits på första sidorna på New York Times och Guardian, vad säger du, Katrin?
Jag säger att oavsett om hon toppar nyhetssajter runt om i världen så kommer det ju tyvärr inte göra någon skillnad på marken i Gaza. Alltså människor kommer fortsatt riskera livet när de ska försöka få mat. Gisslan kommer fortsätta att vara tillfångatagen. Jag tror inte Gretas, det som händer henne, kommer göra någon som helst skillnad.
Nej, det är väl den dystra sanningen, ja, förmodligen. Katrin, det är måndag och på måndagar och onsdagar så spelar jag ju snuttar av den enligt mig bästa låten som släpptes föregående fredag men som varken ligger på P4s eller P3s spellister. Det här är ett självpåtaget ok som många förmodligen med glädje skulle lyfta från mina axlar.
Men hur mycket ok är det?
Men någon måste göra det, det är så jag tänker. Nu dagens dilemma. Otroligt mycket bra musik släpptes i fredags. Så mycket bra musik att jag inte kan riktigt välja, känner jag. Jag har aldrig sympatiserat mer med Jean-Paul Sartre än idag. Läste du Sartre?
Vi var väl tvungna att göra det i gymnasiet ändå. Ingick inte det?
Du frågar mig om det.
Ja. Alltså även på din tid.
Jag vet faktiskt inte om det gjorde det. Kommer du ihåg hur han såg ut, Jean-Paul Sartre? Lite som Woody Allen liksom. Och jag tror att det finns fler likheter mellan de båda än vad man kanske vill veta. Woody Allen, är han kanslad hemma hos dig?
Nej.
Nej. Tycker jag är trevligt. Jag tänker att Sartre var ju ihop med Simone de Beauvoir.
Men jag tycker hans senaste film var jättedålig. Ja, den här som utspelade sig i Frankrike. Jag var så irriterad när jag såg den.
Ja, och det var kanske därför jag inte ens kände att jag såg den. Jag ville behålla det jag kom ihåg som genialt av Woody Allen.
Ja, det var det inte.
Jag tänker att Sartre var ihop med Simone de Beauvoir. Och jag tror faktiskt att historien skulle ha överraskat Sartre. För det känns som de Beauvoirs texter kanske har överlevt snarare än hans. Eller så är det bara min känsla, jag vet inte. Om 50 år, Katrin, vems förnamn kommer man komma ihåg när man refererar till podden Druid och Zimmermann?
Om 50 år, det sorgliga är att varken David Druid eller Katrin Zimmermann kommer vara ett namn på människors läppar.
Så blygsam. Det här är i varje fall vad jag väljer mellan idag. En ny låt av Fletcher. Den heter Boy, där hon sjunger I kissed a boy och vet att hon därför kommer göra alla besvikna. Hon har burit på den här hemligheten. Nu måste hon berätta. Hon kysste en kille.
För att hon är gay.
Det finns ju många låtar, inte minst Katy Perry som I kissed a girl och du vet Britney Spears och Madonna som kysser varandra. Och så. Men Fletcher är lesbisk och hon har sjungit massor om det och vänder alltså på det. Hon bekänner det inom citationstecken fruktansvärda. Hon kysste en kille. Alla kommer bli besvikna. En ganska kul take, en väldigt bra låt. Och sen Joy Oladokun som släpper det bluesiga Dear Maria idag. Om någon förtjänar uppmärksamhet så är det Joy Oladokun. Eller kanske Igla Cherry som går 100% in på Bryan Adams och 90-tal med sin nya låt Hate to Love. Lite oväntat.
Den vill jag höra.
Du förstår hur jobbigt det här har varit för mig.
Ja. Det är också någonting med att du återger små textanalyser av de här 3-4 låtarna som du väljer mellan. Utan att låta oss få lyssna på dem.
Och jag har dessutom valt ytterligare en som jag inte har pratat om. Det blir Moana idag. Lita på mig.
Lita på mig. Lita på allt jag gör för oss. Bara lita på mig. Hit me up där så fort du har kommit loss. Bara lita på mig. Lita på allt jag gör för oss. Bara lita på mig. Lita på mig. Bort från allt det där som drog mig ner till en nivå svär du skulle inte tro mig. När det tog fart, inte förrän stod det slog mig. Jag hade fått nog, jag var tvungen kutta.
Vad säger du?
Att vi inte behöver någon textanalys.
Ett bra val ändå, eller?
Jag hade hellre hört Eagle Eye Terry.
Okej, ja, vi har ju onsdagen på oss. Just det, förresten sa jag det. Välkomna till Talkshow i P1 med Katrin Zimmermann och med Jonas Bonnier. Traditioner, Katrin, gillar du dem?
Mer och mer. Jag har på ålderns höst insett,
Är det där du är nu?
Ja, det får jag väl lova att motvilligt medge. Okay. Att det faktiskt finns något fint med att återkommande göra saker med familjen till exempel. Det blir ju ett sätt att bygga gemensamma minnen, men det här är väldigt sent påkommet. Jag kan säga att fram till för några år sedan så skydde jag traditioner och tyckte att det var det mest underbara med att bo utomlands, att man var helt fri från förpliktelser.
Och det betyder ju att du är bra på att etablera nya traditioner snabbt.
Det blir väl inga traditioner, tror jag.
Jag vet inte, men jag menar, ibland är det konstigt också att det är svårt att ta död på traditioner. Jag tänker på Kalanka på julafton som ju uppstod i en värld där det här var unikt och spännande att få se en tecknad film. Och nu undrar man varför man överhuvudtaget gör det där. Eller samma sak som att varje år...
Eller så kan man låta bli. Vissa av oss är på övervåningen när Kalle Anka pågår.
Jag tror att ratingmässigt, Catherine, så tror jag att det är väldigt många som ändå kör på med traditionen.
Man borde välja Kan du vissla Johanna istället.
Sen kan man också etablera nya traditioner. Vi har väl alla varit med om att man har gjort något kul med någon och kvällen har avslutats med att någon säger att det här gör vi om, det blir en tradition.
Mm.
Ja. Katrin, när någon säger så, väcker det lust eller får du mer panik?
Nej, men numera så är ju jag välvilligt inställd och så tänker jag att det är väl bra att någon har formulerat att detta ska ske igen.
Ja.
För då blir det lättare att ta det initiativet.
Sommarpratarna i P1 är ju en tradition som står stark år efter år och på onsdag så kommer det avslöjas vilka vi ska lyssna på i sommar. Men förra året etablerade vi här på Talkshow en ny tradition, nämligen att samla vår Vi spekulerar i sommarpratare-panel som vi därför har bjudit in igen för att spekulera i vilka som ska eller borde sommarprata i år. Välkomna tillbaka till Talkshow i P1. Emma Bovin från DN, Mats Kviberg, bland annat ägare till investmentbolaget Öresund, och Claes Defer, författare.
Tack så mycket.
Tack.
Skulle man kunna säga en kolumnist, en kapitalist och en panelist? Eller gör er alla tre lite upprörda då?
Nej.
Nej, det, vad säger Claes då?
Nej, det, alltså jag behöver inte gå igång på det så att säga.
Nej, skönt. Okej, Claes, ska vi, om vi börjar här, en kort summering av fjolårets säsong.
Nej, men fjolåret tycker jag var ett, nu minns jag det svagt, men jag kollar lite på dig om du kan sufflera. Det var ett mellanår förra året.
Det var ett mellanår.
Så att när vi går in i säsongen här nu så